Grupperna till nästa sommars EM i Tyskland lottades häromdagen. Hur taggade du på mästerskapet nu så här ett halvår innan?
Alla mästerskapslottningar var ju stora. En stor höjdpunktsdag för mig förr i tiden tyckte jag. Men jag har faktiskt inte något jättestort intresse för kommande EM. Just nu är det svalt för mig.
Den senaste veckan har jag pratat som att sån här sinbins, alltså 10 minuters utvisningar, ska införas i fotbollen, kanske till och med ganska snart. Får det ett ja eller nej från dig?
Nej.
Och vilket av Girona, Bayer Leverkusen och Aston Villa, som alla lite halvt, vissa mer eller mindre, har skrällt sig med i tabelltopparna här i sina olika ligor, hoppas du att är kvar där när säsongen tar slut?
Då säger jag väl Leverkusen, men jag tror ju nog att Bayern springer iväg på våren som vanligt. Då kör vi igång, och i helgen har ju EM-grupperna lottats till nästa sommars mästerskap i Tyskland, och det var ju en lite seg lottningsprocess. Jag brukar ju tycka att jag har blivit lite bättre på senare år, att det går snabbare och man kommer snabbare fram till själva lottningsprocessen, men nu kändes det som att det gick tillbaks i tiden, att det drog ut mer på tiden och massa sånt där. Sångare eller violinister eller tenorer, jag kan inte nå bra musiktermer, men en massa sång innan de skulle dra bollarna. Ja, och då kom ju några sådana gamla storspelare in. Vi hade Buffon, McManaman och Karisteas och Rosicki, Matuidi, Snyder, Kedira, Silva, Quaresma och Laudrup, som hade de viktiga uppgifterna att dra bollarna ur urnorna och låt fram de här grupperna. Men ja, du följde inte med den här sändningen, men du har ju tagit del av grupperna ändå. Har du något att säga?
Ja, nej, jag brukar nog kanske inte följa med de sändningen på samma sätt, eller nu har man ju gjort det nu och då, men inte vet jag nu om man nu behöver göra på det sättet. Ja, får ju grupperna sen ändå framför sig, fast det är ju såklart spännande nu att få det i realtid också, men ja, inte är det något måste att man kollar den här processen för mig inte. Skönt gäng ändå, det där som var där och drog bollarna. De pratade om, är det också i Peter Crouchs podd här, var förra veckan, var då Crouch hade varit sån där bolldragare i en FA-cup dragnings sån här ceremoni, och så är ju en jävla makt de har ändå, de här som ska dra bollen, att han säger att han kände sig som mer eller mindre som gud där då i den stunden, att han hade sån makt och allt hängde på han vilken boll han drog, så det kan bli som att han, ja, han drar att Arsenal ska få iväg till Blackpool och så hamnar de dit då, vem vet, så har de fansen då bästa stunden i deras liv där i Blackpool då, så träffar de någon framtida partner och så får de barn då, det barnet ska sen ha ett lag och vem hejar det barnet på då, blir det Blackpool eller blir det Arsenal eller sån där grejer, och allting är hans händer, eller i det här fallet då Rosicki och Schneider och Matuidi och Buffon och vem du nu sa att var där, så ett speciellt uppdrag här denna, men kanske är bättre om man är ett stort gäng, vad vet jag.
Ja, om man tänker längre fram så kanske man borde tänka så att, ja, nu har Karisteas drag i så att Serbien ska spela i den stan och så kommer fansen till den stan och vad som händer i den stan under den månaden vet vi inte då, men ja, det är faktiskt en intressant tanke, men ja, Yle lyckades ju ta sönder lottningen. Det var ju engelskt, eller han är som håller i själva programmet, talar ju engelska åt alla som är på plats, men så håller Yle på att tala finska samtidigt, så är som man hör samtidigt en engelsk och en finsk röst som pratar i mun på varandra, så är nog kritik till Yle i det fallet, men ja, enbollen presenterades ju och maskoten Albert, en björn som klev fram där och var tyst och ja, de här gamla spelarna som ska dra sina bollar, vissa har ju bara så att de drar alltså ett lands position i gruppen, som om man ska spela första eller andra matchen i den gruppen, så är som ja, är små roller, men de behövs flera där för att få utstakat alla gruppen, men ja, jag är ganska trött nu för tiden då inte, alltså tre går ju ofta vidare från varje grupp, är väl bara i två grupper som grupp 1 och grupp 2 går vidare, men de fyra bästa treorna går ju vidare, så betyder ju att alla sådana så kallade dödens grupp, till exempel nu Spanien, Kroatien, Italien och Albanien, är ju som förskur något av de här storlagen i den gruppen missar avancemang, men nu går ju troligen alla vidare, tyvärr.
Ja, vi fick ju känn på det senast vi, då Finland inte var ett av det bästa triorna, då vi var en av de två sämre triorna, men är ju nog som lite på något vis förstör gruppspelet med EM nu. Kanske var roligare för nu med 16 lag i turneringen. Jag tycker nu också så är det ju som så här att alltså grupperna i sig var väl inte något fel på, men det är nog ändå någonting som saknas på något vis. Helt roliga matcher och så blir det ju, men är det kanske att det är lite för många som är med då, att det blir som inte den exotiska känslan av att ja, nu är Albanien med. Eller nu är något sånt här med att skulle ha varit 16 lag skulle ha varit mycket häftigare, att ja, då blir det Albanien eller Island eller vem som nu råkar vara med som blir lite sådär, men nu är det sådär att ja, Finland lär ju inte gå till EM, är min gissning. Så vad ska man som vara taggad på, som ser fram emot, vilket land ska man som, klart man har ju sina, Italien hejar jag ju alltid på, men är ju som sådär ändå att vem, jag vet som inte vad ska jag gå igång på nu i det här mästerskapet. Känns som att vi har sitt typ alla land som är med också just i mästerskapet. Känns som inte så. No, Albanien är väl kanske häftigast att de kom med och jag har firat svårt där och Ungern går bra och sådär. Men inte är det nog något som riktigt får en att gå igång i alla fall med så här långt avstånd till mästerskapet.
Det var ju häftigt då Albanien var med 2016, det var ju en stor grej, men nu är de med för andra gången, så är ju inte lika speciellt, men är ju nog Albanien kanske som är roligast av dem som är med, men de har ju mardrömsgrupp med Spanien, Kroatien och Italien, så Sylvinho och Sabaleta där som är tränare, en speciell tränare du, och de har nog en hård utmaning framför sig, men utöver dem så inte vet jag, skotska fansen är ju alltid kul att ta del av och så vidare, men det är ju, det känns just nu faktiskt väldigt svalt då varken Sverige är med och inte Finland ännu, vad vi vet, men det finns ju en liten chans med playoff i mars då vi ska ställas mot först Wales på bortaplan och sen antingen Polen eller Estland på hemmaplan, och skulle vi lyckas lösa mot alla odds, så då ska vi in i gruppen som består av Frankrike, Holland och Österrike. Så ja, om Finland skulle ta sig till EM så blir det nog tack och godnatt i gruppspelet tyvärr.
Ja, om du sa att om vi mot alla odds går till EM så är det väl nog ännu mot alla ännu större odds då att vi ska ta oss ur några gruppspel då, för en grupp som är för svår, men klart det skulle ändå vara kul att ta sig dit och få möta de länderna och storkärnorna och vara med i ett mästerskap. Det var ju så kul förra gången. Men ja, det är Wales som står på bortaplan i kvalsemin. Vi är ju inte favoriter där, känns det som, fast vi nu har chans förstås. 60-40 till Wales kanske man skulle säga. Men sen då, går vi vidare där då, så ska vi förbi Polen då, för Estland kommer ju inte slå Polen i den andra semin, så i Polen, och då är det ju hemmaplan förstås, men Polen är ju ännu bättre än Wales, så att vi skulle slå först Wales på bortaplan och sen lyckas besegra Polen hemma också är som är för mycket som ska till för att det ska gå vägen, tror jag. Jag vill ju se, men är nog låga procentuella chanser att vi ska ta oss till det här mästerskapet, och är väl kanske därför också som det känns så svalt på förhand nu i alla fall.
Jag brukar alltid memorera grupperna inom en halvtimme till en timme efter att det har varit lottning. Men jag tänkte i år inte lika intresserad, så jag kommer inte att memorera dem. Men nu lyckades jag ändå med utan att jag tänkt på det. Men det är den här Slovenien, England, Danmark och Serbien som jag kanske tycker är mest intressant. Där är det som en jämn grupp, även om England är favorit där, men de får som hårda matcher där i gruppen. Är den gruppen som jag kanske tycker sticker ut som mest intressant.
Ja, Serbien med i ett EM för första gången är någonsin typ. Sen det har blivit självständig, jag vet inte. De brukar bara vara med i VM de. Så har vi Slovenien där som tyvärr då gick dit på våran bekostnad, men ja, det är ju intressant. England och Danmark är ju nog favoriter. England främst där. Är det nog något som jag tycker är intressant, så är det kanske Tyskland ändå. Så mörkt det går för de för tillfället. De är knappt nära de vunnit en match senast. De förlorar ju och förlorar bara mot olika länder som de spelar träningsmatcher mot. Det är Mexiko, det är Japan och det är 4-1 förluster och 4-0. Vem var det? Turkiet de förlorade mot här senast, eller vem var, jag minns inte. Men de förlorade ju hela tiden och ska ha det här mästerskapet nu då på hemmaplan. Det är ju inte så man vill att det ska se ut inför ett mästerskap. Och det som inte spelar någon roll att de böt ut Hansi Flick som förbundskapten till Nagelsmann. Det är ju bara fortsatt gå ännu sämre nästan. Och ja, jag känner ju mig obekväm när det går så dåligt för ett tyskt landslag. Jag känner inte igen mig i han världsfotbollen när det så här länge har gått så dåligt. Ända sen VM-guldet har ju mer eller mindre gått åt skogen för det. Så nu har man ju tänkt då några år att det här de ska resa igen. Men det finns ju inte något som tyder på något sånt i nuläget. Så Tyskland som hemmanation där, det blir ändå lite intressant.
Ja, som du säger, det har gått tyngre, men att det skulle gå tyngre på hemmaplan i ett hemma-EM skulle nog där på självförtroende ännu värre än alla tidiga uttåg i VM-grupperna här senast till exempel. Men ska vi gå tillbaka till inhemska fotbollen då, börja med damerna städar ju av Nations League-gruppen och går rent och vinner alla matcher där, 6-0 mot Rumänien senast och Slovakien borta på tisdag. Men det har ju skapats lite rubriker där som inte innanför plan, utan är utanför plan. Om vi börjar med Anna Westerlund, mesta landslagsspelaren någonsin, som efter att hon la av inte hört ett ord från bollförbundet, inte fått en enda avtackning, men nu tackades hon av i samband med senaste matchen och fick i alla fall lite upprättelse där. Men sen har vi haft en hemskickning också.
Westerlund fick ju nästan gå ut i media och böna och be för att få någon slags avtackning. Och är ju under all kritik ändå mot bollförbundet när man är landets mesta landskampspelare genom tiderna, så ska det ju inte behövas. Det är ju för dåligt. Men sen ännu större rubriker kom väl, vad igår eller när det var, det kom att Anna Hartikainen inte kommer vara med då Helmarit spelar mot Slovakien borta. Det var ju den här Captain's Ball-galan, var det fredags, ja. Och där var ju då några av de landslagsspelarna som skulle få priser då, medan resten rest väl iväg till Slovakien, och de här skulle komma i efterhand. På lördag morgon var väl bestämt, men det lyckades ju inte Hartikainen med. Hon missade flyget på grund av hans egna misstag och egen oorganisation, som hon själv säger. Bollförbundet, tränarna internt, eller ledningen, landslaget, valde ju att stänga ut hon då, eller stänga av hon från spel, eller vad ska man säga, för att hon inte hade uppfört sig enligt lagets interna policy då, inte skött sig som de andra spelarna som var på den där galan, hade ju kommit tid till planen och farit dit, men ja, jag är ju, hej säger ju dåligt förstås, och det ska ju inte få hända, men sen är det ju här som har rört upp känslor för ännu mer väl hur bollförbundet har kommunicerat det här och lagt ut på sociala medier att hon missar flyget och har slarvat och kommer därför bli avstängd från den här matchen, och kanske var lite för tydliga med, ja, man har lite för mycket mellan raderna kunnat läsa att ja, kanske hade blivit lite sent på den här galan och vad vet jag, och därför har hon slarvat och inte kött sig och missat flyget då. Man är väl många som tycker att man inte skulle borde vara så konkreta i varför hon, eller varför man förklarar att hon blir avstängd, att det skulle räcka med att säga att hon blev avstängd nu från den här matchen för att hon har inte följt lagets interna regler och så vidare. Det är många som tycker att de kastar hon helt under bussen här, och vad är hon, 20 år gammal. Kanske en sån spelare man ska kasta under bussen som just har debuterat i landslaget och gjorde första målet i torsdags också. Med att vara så tydliga med vad som har skett. Så ja, där har jag varit lite rabalder på de senaste dagarna. Jag vet inte, har du hängt med här i denna soppan?
Ja, vi kan väl i alla fall konstatera att Anne Hartikainen blev utsedd till årets spelare i finska damligan. Så är ju inte vem som helst man kastar under bussen, men är oväntat. Och ja, kanske behövs en sån här skandal emellanåt för att vi ska ha något att prata om. Men i Finland är nog i alla fall finska damlandslaget inte så är rakt av kommer man på att det skulle ha hänt något liknande.
Nej, man gör ju inte, ja, inte överlag i Finland. Fotboll och så vidare här, så är väl ovanligt att finländare inte gör som de sagt att vi ska göra sådär, att vi inte följer gruppens regler eller vad man nu ska säga. Så är kanske därför det blev så här, att vi är så ovana att hantera en sån situation av bollförbundet, att de har ju inte någon erfarenhet från det tidigare, så det skett sig. Det är ju fel helt enkelt, men ja, det är ju nog dåligt av det ändå, men på samma gång så är ju många som också klagar på att spelare, tränare, ledare och förbund eller vad som helst, att man aldrig får någon information eller att ingen vågar säga något i presskonferenser. Och ja, det är ju oftast sant, men nu då det ändå är ganska konkreta med vad som har hänt här, så då blir ramaskri. Så ja, inte är det så konstigt att fotbollsfolk överlag då inte vill gå in på så mycket detaljer när det händer någonting i den här stilen. Men ja, nu skulle jag väl kanske borde skötas bättre det ändå än 20-åring. Och ja, klart det är inte bra, men ja, hon prisades väl på galan där då, just gjort första landslagsmålet och biljetten till A-divisionen i Nations League redan säkrad. Så vad vet jag, hon fick väl lite för mycket feeling på den här galan, och misstag händer, inte det i hela världen. Men klart. Hon får stå sitt straff och så går det vidare där då efter hemmen. Ja. Jag blev ju större än vad jag skulle behöva bli.
Har någon finsk spelare någonsin kommit för sent i en samling, är fråga.
Ja, är ju frågan och säkert har ju någon gång gjort det, men känslan är ju att det händer mer sällan än i de flesta andra länder.
Minns du vad som hände med Mamadou Sakho, fransk före detta landslags försvarare i Liverpool när han kom för sent i någon samling under Liverpools försäsongsläger i USA?
Allt han blev ju mer eller mindre utesluten för all framtid ur laget. Han fick ut spel för Liverpool numera och blev bortlaga.
Ja, han var väl ett halvår att träna med juniorer eller i frysboxen totalt och lånades väl sen ut till Crystal Palace. Jag kollade upp lite Sakho här i höstas och senaste nytt kring honom är ju att han ströp ju tränaren i Montpellier och sparkades från den klubben, så han är klubblös nu.
Ja, jag såg det. Jag också. Han har väl nog haft en karriär med höga toppar och djupa dalar. Sakho, han var ju kapten som tonåring för PSG visst när de började sats där och var med. Och sen blev Liverpool då, hade en del framgångar och var med där i Europa League. Och så blev han väl avstängd för doping där då, för de bantningspiller som inte sen borde ha varit dopingklassat och missa finalen. Och så sluta tiden så här då. Och sen har väl varit mer och mer ut för. Tror han var väl kanske kapten till och med i Montpellier nu när han ströp tränaren eller hur var. Så det var, ja, är nog ganska galet.
Ja, vi går vidare och vi måste väl ändå ta upp, fast det är en vecka gammalt, men snöbollskriget i Helsingfors när Aberdeen kom med, vad hade de? 2000 bortafans, det var riktigt imponerande bortasektion i minus, ja vad var det? Minus 15, minus 10 i alla fall. Och ja, skottarna är ju fiffiga och börjar kasta snöbollar på HJKs målvakt Nicky Mäenpää. Det var ju faktiskt lustigt, man kan ju säga vad man vill om inkastade föremål, men det här var kreativt och skoningslöst ändå.
Ja, jag spårar ju lätt ur med inkastade föremål, men så länge snöbollar så är det väl ganska harmlöst ändå, mer på en roliga sidan så här. Ska de nog ha en eloge för sitt tilltag där. Vem vet, så var det nog någon som kramade snöbollen så länge de nog bara orkade kunna och lagade till någon jävla ispärlo där som de sula iväg i nackan på en. Men överlag så är väl snöbollen nog ändå ganska godkänt när det kommer till inkastade föremål. Så bra initiativ.
Komiskt också då de måste plog plan med traktor och ta en paus där, men det var speciella förutsättningar minst sagt.
Kommer säkert bli både för de där fansen och spelarna som det grej som de tar upp att ja, vi, då vi var spelare mot HJK borta i Helsingfors i det var väl november ännu då, sista november, men minus 15 och snönnyra och ändå var vi där och hämtade en poäng. Jo, ett drömmål, men det kommer nog bli säkert sån där grej som de berättar vidare i generationer. Och kommer vara deras extremexempel på hurdana bortaresor de hamnar på i livet.
Och ena Jensen-brodern från Borgå var ju och spelade där i Aberdeen-tröjan. Men hans bror Fredrik Jensen gjorde ju sitt första mål på jättelänge i Augsburg-tröjan i Bundesliga i helgen. Han är ju faktiskt både mål och en så kallad hockeyassist, andrahandsassist, mot Frankfurt. Det var ju faktiskt välbehövligt för honom, tillbaka i landslaget här senast och nu målskytt i Bundesliga. Rolig grej på Augsburgs Twitterkonto att Fredrik Jensen, han kommer igång när det är minus 11 i luften, är då varvar det den finländska maskinen igång.
Ja, nej. Alltid bra med positiva formbesked. Han har ju fått en hel del förtroende där också belönas med ett mål. Det var upp och ner för han i Augsburg under tiden där och skadebekymmer här och där och så vidare. Men nu just verkar saker och ting vara på väg i rätt riktning, så är ju bra.
Ja, han ju sitt på plan, men jag kunde inte Joel Pohjanpalo göra. Han är väl skadad i Venezia, men han tog ändå plats på läktaren och stod med Ultras-gruppen och kollade på Venezia i helgen.
Och där stärker han ju nog bara sin ställning som kultspelare och börjar vara någon slags ikon där. Han har gjort sig till på väldigt kort tid i Venezia. Det verkar nog som att han har hittat rätt, att det är där han ska vara, där han borde vara. Det var väl både han och ägaren som stod där tillsammans. Det var ju lite speciellt, men ja, han verkar nog ha hittat rätt faktiskt i Venezia. Det är nog kul att det går på det sättet också, att han är ju som det lagets stora figur både på och utanför planen, så är mäktigt.
Verkligen, och är ju nog inte på alla håll i världen som en ägare skulle kunna stå mitt bland fansen, men det finns mer populära och mindre populära ägare. Ska vi gå ännu till Vålerenga? Vi pratade ju förra veckan om att Daniel Håkans gäng skulle spela en ödesmatch här i helgen mot Tromsö. Man ledde matchen länge med 1-0 men tappade på tilläggstid. Men man åkte inte ur direkt, men nu väntar kval mot Kristiansund.
Ja, det är väl ändå ett hyfsat positivt utfall. Sett i förutsättningarna då de gick in i matchen. Ja, de skulle själv få ett bra resultat mot ett Tromsö som tävlar om Europa-placering där ännu. Så de hade många andra lag som var på, eller indragna i striden på ungefär samma poäng där, så det skulle kunna sluta att de åker rätt ut, och skulle ha varit katastrof förstås, så en kvalplats får väl ändå ses som en mindre seger i sig, men hej, hur är det kvalet då? Det är aldrig lätt att kvala. De går ju in som favoriter förstås som storklubb, men då har man inte så mycket att vinna, utan det är nog den där rädslan, ångesten för att förlora, skämma ut sig eller åka ner, så hej, inte optimalt i det läget. Och man har ju, eller sitter förr, det var väl inte så många år sedan som Brann åkt ner i just det kvalet då. De mötte Håkans gamla klubb FK Järv faktiskt, som steg till högsta serien, och Brann trillar ju ner till andra serien, så inte är det ju omöjligt inte. När man kommer in som storklubb i det här kvalen, så är ju nog inte kul varken för spelare eller fans inte, men hej, förstås hej, man får jobb med och hej, man måste ta här nu. Det är ju bättre än att åka ut raka spåren, men ja, inte är det omöjligt att det drattar ur. Det är ju just i Norden är det ju ändå kul, så det är överlag att storklubbar kan ju åka ut. Jag vill ju inte att Vålerenga ska åka ut här nu då Håkan ser där förstås, men så det är överlag så är det ju kul att det ändå kan hända, för fotbollen är stort. Som med just Brann, och i Sverige finns det ju flera exempel på, eller alla storklubbar har ju nästan varit ner i superettan här under 2000-talet. Något varv, så det är ju kul att sånt ännu är möjligt här i våra serier, till skillnad från och hej i toppligorna ut i världen.
Ja, men ångestmatch kommer det vara i kvalet, men man har fansens uppbackning till 100%. Igår var de ju 5 timmar före hade man ju fullt ståplatsläktaren på Vålerengas arena där. Det är ju helt otroligt faktiskt, och nu är det ju extremt enormt tryck på biljetterna till kvalmatcherna, så man kommer nog ha fansen med sig ända in i kaklen, men om man faller ur, då vet jag nog inte. Om man, ja, vågar man tänka sig vad som händer då, men ändå intressant så är överlag i Norge i år att Bodø Glimt vann ju ligan igen. Man tog sig tillbaks till toppen efter att ha missat i fjol väl, och så hade vi ju Tromsø då som tredje plats. så är faktiskt två lag från riktigt norra Norge. Troms är ju extremt, men kul att några lag från, ja, från de geografiska förutsättningarna kan slåss i toppen i norska ligan.
Ja, det är ju häftigt. Och så är det storklubben från Oslo som är de som är på väg ur och gör en katastrofsäsong. Så det är ju lite annat än hur jag brukar vara i andra ligor här också. Att det är storklubben som dominerar och lagen på några avskilda platser långt upp i norr eller långt bort åt helvete har inte så bra chans att uträtt någonting.
Och Rosenborg har ju varit en stor maktfaktor i norsk fotboll och de är ju också från norra delarna av landet, men i Sverige och Finland har vi haft lite mindre framgång med Norrlandslagen och Lapplandslagen i Finland. Det är nog, Norge är på en annan nivå där, att de har mer geografisk spridning på medaljerna så att säga, men en nyhet till vi kan ta upp gällande finsk fotboll är att Inter har fått en bra förstärkning när Albin Granlund, landslagsmeriterade veteran ytterbacken, han kommer från Mariehamn, skriver på för kommande säsong med Inter. Det är ju faktiskt ett statement att få en sån spelare här redan i början av december eller slutet av november när det nu blev klart.
En ganska klockren värvning, jo. Och Inter ser ju ganska stark ut här med de rekryteringar de har gjort. Granlund har vi där och förstås Vesa Vasara tog ju över då Honka gick under, så blev han fri att rö på sig då. Tar över efter Jarkovic då efter skandalen där som ny tränare i det blåsvart randiga, och det borde ju kunna bli bra känslan, så får man nog säga här långt, långt innan säsongen börjar när en just är avslutad, så säger ju att Inter gör en bättre säsong nästa år än vad de gjorde i år och vad de har gjort på senare år. Det blir väl lite en ny typ av Interlag som vi kommer få se, antar jag, så spännande tider för det i alla fall.
Ja, men du vill att vi ska ta upp det här nya lagförslaget, nya regelförslaget, Sinbins.
Ja, nu måste vi nästan här så mycket som vi brukar tycka om att prata om domare och domagrejer, eller jag vet inte, tycker vi om det, men det brukar ju bli så i alla fall. Men det är väl det som har diskuterats ganska mycket överallt, tycker jag, senaste veckan då kom fram det förslaget att sådana temporära 10 minuters utvisningar för en spelare eventuellt ska införas eller börja testas, eller har redan testats på lägre nivåer i England och fått positiv feedback där, så därför finns det nu intresse av att föra in här riktigt i toppfotbollen, och det kan bli redan till nästa säsong 2024. Känns ju aningen snabbt där, men ja, vad är det? Det är väl ungefär som i hockey och sådana sporter, att man blir utvisad en stund för att sätta sig i båse, sen kom in på plan igen 10 minuter i det här fallet. Och det är väl främst, om jag förstår rätt, för gnäll mot domaren, som någon hetsar upp sig för mycket på något domslut eller kanske gör det upprepade tillfällen. Istället för att åka ut då och få ett andra gula eller något sånt, så kanske man blir då satt i en sån sinbin 10 minuter och lugn ner sig i båse. Så får man komma in på plan sen igen. Så var det väl också något med att taktiska, cyniska fouls ska också kunna leda till att man hamnar i en sån 10 minuters sinbin. Så där är väl det ungefär som är diskuterat. Så du verkar vara skeptisk du alltså.
Ja, nej, alltså det här är ju helt idiotiskt. Vi ska inte förändra mer än vad vi har förändrat nu. Jag blir för för många stora förändringar på för kort tid för att vi människor ska klara av att fortsätta koll på fotboll. Det här ska vi inte ha. Tycker det är helt idiotiskt. Det blir ju en sån bedömningsfråga hela tiden då att ja, det kommer jämföras. Varför blev inte ett straff för den här situationen när de förra veckan fick för det här, så jag tycker nog inte vi ska in i den soppan inte.
Nej, det är ju nog farligt. Idén i sig, men sen är några minuters utvisning är väl inte världens dummaste. Det funkar ju bra i hockey och andra sporter. Ja, inte skulle det vara helt fel egentligen med någonting där emellan gult och rött kort, att ha någon slags mellanläge där. Så att det blir antingen en jättehård eller jättetrubbig bestraffning. Men nu är det ju det här att det skulle bli för stor förändring och det skulle ju inte gå till genomföra sen. Fast idén låter bra, så konkret skulle ju inte i verkligheten gå att få det bra, för det skulle ju bli de här bedömningssituationerna då. Ja, här vi sitter också, vi har försökt få till en förändring till bättre med VAR. Blev inte något för ändå, de här bedömningssituationerna. Domarna är ju så dåliga överallt att de klarar ju inte av sådana situationer. Så vi ska nog inte sätta det i ännu mer situationer som de inte är kapabla av att hantera än vad de redan hamnar i. Ska finnas bättre domare? Kanske, ja, men ja, här kommer vi knappast någonsin att få heller. Så ja, det kommer ju inte funka i praktiken, inte, så är det ju nog. Bara, och det skulle bli en så stor förändring i spelet också att inte vet jag. Nu förstås har ju gjorts bra förändringar förr också. Jag har kommit till kort och här, ja, man får inte ta upp bollen med handen och med som målvakt, offside och sådana saker som har förbättrat spelet. Men skulle det här faktiskt förbättra spelet är nu inte så säker på. Och sen ännu att varför är det som bara främst för att man gnäller på domarna då, hej, som skulle borde gälla allt i så fall. Cyniska fouls var där också en sak, men varför gäller inte alla regelbrott? Varför är det bara att man inte ska få kritisera domarna? För domarna ska ju ha skit när de gör bort sig. Ja, här får spelarna också. Nu får man höra om man missar fritt mål. Då ska spelarna ha skit. Eller domarna ha skit. Eller kunna få skit av spelarna och tränarna när de gör bort sig. Som igår, när City för en gångs skull fick ett domslut bort mot sig, så var ju Haaland ganska ut och härja med kritik. Och det är väl helt rätt när domaren gör ett idiotmisstag. Så ja, domare måste sluta vara så jävla lättkränkt och kunna ta den där kritiken. Vi ska inte ge dig mer maktmedel som de kan missbruka och som de inte kommer kunna hantera heller.
Ja, det finns ju dock en sak de skulle kunna lägga till, och det är ju när man har skadat en spelare, till exempel om någon har armbåga en spelare och man får då spel med en man mer medan den skadade spelaren plåstras om. Då tycker jag att förövaren, alltså den som har tacklat eller armbåga, han eller hon ska stå utanför plan medan den här skadade spelaren får vård. För annars belönas man ju för en farlig incident. Så det är någonting som man skulle kunna tillföra, men sinbins nej.
Ja, men där också skulle det ju bli en svår tolkningsfråga. Att klart det finns ju solklara fall om man ger sig på någon och hoppar in med dobban i knä på någon, så är det ganska tydligt att då, eller vem som har skadat vem, men ibland är det en tackling och bollen är någonstans och benen är någonstans och man kanske landar fel eller någonting sånt. Och ja, det blir en sån här tolkningsfråga där också, att blev han skadad av den här motståndarens tackling eller var det bara otur och så vidare. Så det är nog lite farligt det också. Så det är väl nog bara så att vi ska nu hålla oss bort från all ändring i fotbollen och ta bort det var för gott och inte några sinbins och så vidare. Då sa man ju dock att FIFA Och Infantino och gängen var fundera på att ja, det här var det ju så bra så skulle kunna införa här på hör några frisparkar också så det blir lite mer av det. Fundera mig nog att det är liksom helt dum i huvudet. Fattar som inte vad hela världen unisont hatar var. Men FIFA tycker alltså att det ska vara mer var. Och ja, svaret är väl ja, det är ju dum i huvudet här ju. Tyvärr så får vi alla leda av.
Ja, men du tänkte vi förra veckan skulle ta upp lite läge i de internationella storligorna, men vi tänkte att vi sparar till den här veckan och nu har vi nog lite tid här på slutet vi skulle kunna gå igenom läge i toppen i respektive stor liga. Så vi kör väl igång och ska vi börja med England.
Det är väl nog där vi får lov att börja, världens bästa liga som det heter. Sen om man håller med eller inte är ju en annan sak, men det är ju dit de flestas ögon riktas i alla fall. Och den här säsongen så är det ju nog förståeligt i toppen i alla fall. Vilken säsong vi har haft i Premier League hittills ändå. Toppstriden jämn som bara var. Arsenal leder och vad har vi? Liverpool har vi på andra plats. City, Aston Villa, Tottenham har ju varit med och gjort sina saker där och Newcastle och allt möjligt. Det är tajt i toppen och vi har fått se några riktigt häftiga matcher i Premier League. Så det finns väl inte egentligen någon man kan klaga på underhållningsmässigt i Premier League hittills i år. Är ju inte någon av våran favoritliga så det annars, men ja, i år har nog varit häftigt och följ med hittills i alla fall.
Ja, alltså favoritliga och favoritliga har ju att göra med att vi håller på Liverpool och har väldigt svårt för vissa andra lag att så mycket matcher som går åt fel resultat, så därför blir man både bedrövad och glad samtidigt när man kollar på den ligan. Men är nog, alltså nu är Manchester City såklart favorit fortfarande, men jag tror ju de kan åka på flera plumpar i protokollet och komma tapp en hel del poäng, så jag tror faktiskt Arsenal har bra chans att ta hem titeln i år, måste jag säga.
Ja, jag tror ju lite tvärtom, ja, att City har kanske tappat sina poäng nu och hacka lite, men de brukar ju efter jul på våren kunna ha såna enorma sviter då de inte förlorar en match och inte kryssar heller. Det är de som vinner varje match. 10, 13, 15 matcher sträck, så det är jag väl lite rädd för att det kommer bli så igen efter jul här i Norrkedja, att de kommer springa iväg då medan andra lag är mer sårbara för skador och så vidare. Arsenal kommer vara med en bit och vad det verkar så ska ju vårat Liverpool vara med också. Man har ju inte vetat vad man ska förvänta sig riktigt inför säsongen. Nytt lag, Klopp pratar om Liverpool 2.0, men de har ju visat ändå spelarna att kommer vara med och kämpa i toppen och det har väl gått bättre nu än vad man ska våga förvänta sig, och jag är absolut nöjd över hur det har gått hittills. Spelarna har visat en jävla karaktär igår till exempel mot Fulham där de gräver djupt för att hitta det. Två sena målen där och mot Newcastle och så vidare. Många röda kort och jävliga domslut vi har åkt på. Så det finns en karaktär i det laget som tyder på att vi inte kommer vik ner oss i första taget, och det är alltid positivt. Sen tror jag ju att vi eventuellt kommer hamna in i någon slags svacka. Kommer skadorna ha börjat komma nu? Salah ska väl iväg till afrikanska i januari när det nu är och så vidare. Så det blir ju nog svårt att hänga med om City går rent som jag befarar att de kommer göra. Det är väl lite samma läge för Arsenal där. Oklart, det har inte funkat. Eller det har väl inte sett lika bra ut spelmässigt i år som det gjorde i fjol, men ändå är det som leder serien. Så vad kan man egentligen gnälla på? Kanske där då att de kommer hit sitt bästa spel i något skede, eller så kommer de sänkas när det börjar komma skador och så vidare. Tätt matchschema här nu som är i december och City kommer kunna ta vara på hemmen. Annars är det nog kul med Aston Villa, tycker jag, som går så bra som det går. Det är ju en positiv överraskning. Att ändå en gammal hederlig klassisk klubb som Aston Villa kan göra så här bra och tävla mot det riktigt bästa. Vad är det? Det är som bara 3-4 poäng från serieledning. Och det är ju är ganska sjukt ändå, så Unai Emery ska nog ha en eloge där och hyllas för hur han har tagit sig an det här villajobbet, med tanke på utskrattat han var i England efter tiden i Arsenal. Så nu är man imponerad av Villas säsong hittills faktiskt.
Och vi pratade väl för 2 veckor sedan om Evertons poängavdrag, och nu har ju kommit Manchester Citys tid för rättegång. Det är väl först nästa sommar eller höst någon gång har skjutits fram så pass långt i tiden, så vi får inte veta nå den här säsongen ännu, tyvärr. Men ja, i Premier League är det nog, trots alla lag jag talar om, är det nog Man United som får flest rubriker, med tanke på hur ojämna de har varit.
Så är det ju, ja. Man fattar ju inte riktigt hur jag kan som år ut och år in gå så dåligt, och jag kan skita sig så mycket, och jag som i något skede klagade de till och med på att det var något fel på tröjorna, att de var för tunga eller för tajt eller något sånt. Eller var det för att de var för små i storlek eller någonting sånt där skit. Då funderar man ju nog som att är det någon i hela klubben som kan sköta sin uppgift, som inte ens materialer inför rätt spelskjorta, rätt storlek på skjortan åt spelarna, så är det som sånt kaos. Men man njuter ju av det förstås som Liverpool-fan, medan det går dåligt för det ännu, för ja, man vet ju själv, vi har ju varit där med Liverpool, och säkert samma för Arsenal-fans också, har ju varit på liknande sätt ner i träsket, och det är svårt att komma därifrån, men i något skede kommer det ju resa sig tyvärr också med United, men vi ska ju njuta medan det varar.
Och innan vi lämnar England ännu, en överraskande grej, ingen tränare har fått sparken i Premier League ännu, är faktiskt överraskande.
Ja, men jag kanske inte har fått ännu, men jag tyckte att Sheffield Uniteds tränare var så gott som på väg att få sparken här nu. Jag vet inte om han har fått det officiellt eller hur det var, och Chris Wilder skulle tillbaks dit, men det är inte helt säker på att det var 100% ännu, men det är ju ganska galet ändå. Det känns som att det gått allt för länge utan en sparkning mot vad det brukar vara.
Ja, i stunden vi spelar in här är måndag kväll, måndag eftermiddag, så då kan vi faktiskt kolla upp det här, och hej, verkar ju som att han är på väg att få sparken samtidigt som vi spelar in, så där har vi då eventuellt första, men det tog länge faktiskt.
Ja, så länge brukar det ju inte ta, nej, men det var väl England här liknande som för Man United, är väl med Chelsea att det är ner, och det går dåligt där också, fast det nu vann i helgen. Och finns väl hur mycket som helst att prata om. Det har varit en underhållande Premier League-höst, och man får ju nog bara hoppas att det fortsätter på samma sätt med de här matcherna, och så är jämnt i toppen där. Men ja, vart ska vi röra oss till nästa? Är det kanske Italien då? Vår liga ändå, Serie A. Där är det väl kanske inte lika mycket till diskutera på det sättet, kanske inte lika stor spänning där. Eller ja, det är väl ganska klart och tydligt att Inter som är seriens bästa lag. Sen om de kommer vinn eller inte återstår ju att se. Är ju favorit på henne, men är ju Inter, patsa Inter, de kan explodera, det kan hända lite vad som helst. Inter vet man ju historiskt sett, och Juventus hänger på i toppen. Inter är ett bättre lag, men de tar sina segrar och är väl bara 2 poäng bakom. Så det är väl någon av de i nuläget som känns som att kommer ta hem Scudetton med stor favorit på Inter.
Ja, här är jag ganska övertygad om att Inter kommer vinna. Ja, patsa Inter, jag vet inte om man är så patsa med Simone Inzaghi. Jag tycker man är riktigt stark, och speciellt bredden på mittfältet. Alltså, man har ju råd med några skador där, för man har så pass bra spelare. Och Marcus Thuram som kom in i sommar, han har ju bidragit kanske till och med mer än vad man trodde. Det har ju faktiskt varit ett riktigt bra Inter, och styrkebesked att åka ner till Neapel och vinna med 3-0 i helgen.
Jo, Napoli blir ju inte att räkna med. Jag vet inte, är det någon som har räknat med det på flera veckor ens. Inte ens fast Mazzarri tog över, så ja, det är ju tidigt att säga, men inte lär det ju vara någon. För Scudetton i år inte, och är väl inte så konstigt kanske. Inter är ju nog det som är seriens bästa lag, som sagt. Det är väl en skada på Lautaro som man kanske inte skulle ha råd med om han skulle åka på en längre skada. För visst, de har Thuram som är bra, men utan Lautaro bredvid honom så är det inte samma grej. Han är väl seriens bästa spelare kanske helt fullt ut, så det är väl det som skulle kunna stoppa det i så fall. Men Juventus, det ser ju dåligt ut, och det är många som gnäller på hur det ser ut. Men jag tycker ju det är kul och ändå fascinerande när de tar de här segrarna på Juventus-vis och på Allegri-vis. Inte någon tycker det är kul, knappast spelarna ens själv. Men de är med i toppen ändå. Ge sig själv chansen att häng på, till och med lyft den där bucklan i slutet av säsongen, fast det nu kanske inte är så troligt och inte ser så bra ut. Så ändå fascinerande, och Juventus har ju dessutom inte något Europa till fundera på, då de är avstängd därifrån från fjolåret, eller vad det nu blev där, då de fick de minuspoängen. Sen Milan har ju inte riktigt fått den starten de skulle ha vilja på säsongen. Det har varit lite gott och blandat där ändå, men det känns som att det är för tunna för att kunna utmana Inter åtminstone på allvar. Så ja, det ska väl nog mycket till innan Inter tappar den där titeln. Det är ju Juventus i så fall.
Ja, snabbt tillbaka till Lautaro Martinez. Det är inte bara Serie A's kanske bästa spelare nu, utan jag tycker faktiskt han är en av hela höstens bästa i hela världen faktiskt. Han har varit så bra. Man är som förvånad nu när inte han gör någon mål i någon match, men han har nog varit så otrolig den här hösten. Men ja, om vi går till spanska La Liga då, där Real Madrid ryckt ifrån både Barça och Atletico Madrid lite, men Girona, de är fortfarande med i race, och vad ska vi säga om dem?
Ja, jag hoppas ju att de inte är med i racen och längt till, och att de klappar ihop fullständigt, för jag har inte mycket till övers för det. Jag inte är ju en produkt av Citys multiklubb brand, eller vad man nu ska kalla det. Är ju någon slags under Citys tak, men Citys paraplyorganisation styrs ju via det då. Så det som är bra för Girona och när det går bra för det är ju bra för City, så ja, annars skulle man ju tycka är kul med en uppstickare som Girona, men just när de hade kopplingen till City så tycker jag inte är något kul alls. Så jag hoppas att Real Madrid, Barça och Atletico visar vad skåpet ska stå här och trycka till det rejält.
Ja, jag hörde i något program så diskuterar man just nå lånespelare i Girona, att det är sådana spelare som kanske annars inte skulle ha kommit till Girona, men just nu när man ägs av Manchester City så kan man locka till sig lite starkare sådana lite mindre kända halvdana spelare, sådana lite bättre från den kategorin. Men veteranen Christian Stuani, han är ju ändå bara lyft på hatten för han är ju kvar och gör sitt där. Men ja, inte vet jag annars. Barça känns ju lite är någonting som inte stämmer där faktiskt, så är svårt att säga att de ska gå hela vägen, och speciellt nu när man är vidare i Champions League också, eller på väg vidare i alla fall. Och ja, Atletico Madrid har väl börjat varv igång igen nu efter lite knackigt, men man förlorar ju nu mot Barca lite överraskande kan jag tycka, men ja, höstens stora grej har ju dock varit Jude Bellingham i Real. Det är ju helt otroligt vad han håller på med där. Om jag sa att Lautaro Martinez kanske är en av världens bästa spelare nu, så är det nog kanske så att Bellingham är allra bäst.
Så är det väl nog, helt vansinnigt och över alla tänkbara och till och med över alla otänkbara förväntningar som någon kunde ha på han. Vi flyttade inte till Real, så är ju nog varit helt sjukt faktiskt och imponerande. Hon är väl bättre än alla Galacticon någonsin har inlett sin karriär i Real Madrid, både spelmässigt och målmässigt. Och är ju inte som så att hans huvudsakliga jobb på planen ens, eller uppgift ska vara att producera mål, eller är väl en av hans grejer som man ska bidra med förstås är poäng från mittfältspositionen, men det är mycket annat också som man ska göra i och för sig, så han har ju spelat en väldigt framskjuten roll nästan som en falsk nia där, så då ska väl målen nog komma också, men det är ju nog varit helt galet faktiskt. Ja, det är som inte behöver någon egentlig nia då heller, de har ju han ju José Lu som någon slags halvdan truppspelare som gör ett bra jobb ändå. Fint att en sån spelare får komma till en klubb som Real Madrid, tycker jag. Men ja, nu funderar man ju hur ska det gå som när de inte har ersatt Benzema, men hittills har det inte varit något problem där Bellingham har gjort hanska plus en hel massa mer. Så ja, Real finns väl inte något som ska stoppa det med gå på det här viset egentligen. Atletico inte är det ju ändå på handnivån, och sen Barca är ju det som skulle kunna, men där, hej, som du säger, det är något som inte riktigt stämmer. Och hej, är det Martin Åslund som brukar säga, många andra också tycker, eller några andra, att de har ju världens bästa trupp, men Xavi som tränare får ändå inte tillräckligt mycket ut av. Och det får man ju nog håll med om faktiskt, det är nog helt sant det. Men det där alternativen och den där kvaliteten i truppen ska det gå att vara bättre än vad det är just nu. Det var nog inte, var förra veckan eller nå, då man började ändå höra lite röster som höjas att skulle borde vara Xavi out, var kanske då de kryssade mot Rayo Vallecano förra helgen, ja. Folk började bli tveksam kring Xavi, och nu förstår man ändå här att det var, ja, två år sedan han tog över ungefär exakt, och de kom väl framåt i början, men nu känns det som att de står och stampar på stället och har gjort ett bra tag, trots att de skulle borde ha kvaliteten och materialet för att inte göra och för att vara bättre än så här. Så är nog skumt det, och inte säga att de skulle borde byta tränare redan nu, men jag var hela tiden från början skeptisk mot Xavi, och inte helt övertygad om att han är rätt man för jobbet, men jag vet inte vem som man skulle borde ha där istället heller. Så.
Ja, om han skulle ha ett annat namn än Xavi så skulle han väl nog ha fått mer kritik än vad han har fått hittills, men ja, Real Madrid är nog favoriten, men vet du vem som står som målvakt i Real Madrid just nu senaste veckorna?
Ja, alltså Ekepa skadar nu då, eller vad har jag inte riktigt hängt med där. Courtois är ju bort hela säsongen, så det tog in Kepa vai på lån eller nå, men han skadar han nu också.
Nej, Kepa Arrizabalaga, han är faktiskt bänkad, en ukrainsk målvakt som är 24-25 år, kommit dit för, ja, 2018 redan varit utlånad till flera klubbar, men Andriy Lunin, han har spelat flera matcher och stod också i början av säsongen några matcher, och tydligen så tycker Ancelotti att han är bättre än Kepa om han ger han chansen, men jag reagerar på det när jag kollade några laguppställningar här för någon vecka sedan, att det är ukrainsk, ganska så här anonym målvakt som står i Real Madrid, och på bänken förutom Kepa har man också en, ja, en från deras juniorlag, Lucas Canizares, och är ju faktiskt Santiago Canizares pojk, så lite intressant målvaktsuppsättning där när Courtois är skadad.
Ja, faktiskt är ju alla de där fyra målvakterna är ganska spretig uppsättning av målvakter de har där. Ja, Kepa är ju alltid Kepa, så han har sina dagar, men inte man väl förvånar ändå att han hamnar på bänken. Och den där Lunin, ja, han har ju nog koll på, jag visste inte att han hade spelat nu bara, men ja, han har ju varit utlånad mycket och så vidare, och jag minns han var för några år sedan sån där, när man spelade FIFA ännu, var han sån där målvakt som man värvar för han hade hög potential och kunna bli bra i spelet, så jag lite haft koll på han från det, och speciellt med en ukrainsk målvakt och sådär som tar sig till Real Madrid, men han har ju varit mest utlånad och sådär, och ändå spelat på hyfsat bra La Liga-nivå och så vidare, men ja, jag har trott att det kanske skulle börja vara dags att flytt från Real Madrid om man ska få något förtroende, och så är det väl nog ändå i långa loppen när Courtois kommer tillbaka, för han skulle väl nog kunna vara en målvakt på bra nivå, ordinarie i något annat lag, men det är ju kul ändå att han får spel istället för Kepa.
Yes, no, avslutningsvis då Bundesliga och Ligue 1. Leverkusen med Radetski, finska landslagskaptenen och Leverkusens kapten, leder ligan. Man kryssar mot Dortmund i helgen, men man har ju stått för hela höstens starkaste insats i Tyskland. Men ja, negativ som man är, alltså jag hoppas att det ska gå bra för dem och Alonso som tränare. Men jag tror ju nog ändå att FC Bayern kommer vakna till liv på våren. Och ja, kanske man inte är så bra, men jag tror Leverkusen kommer tappa mer poäng än man har gjort i alla fall. Så jag tror väl nog att pokalen eller skölden landar i München när vi summerar säsongen. Men hoppas ju att Leverkusen ska kunna, ja, är väl 10 raka som Bayern har vunnit nu, så det skulle vara hög tid att någon skulle ta över titeln.
Ja, Radetski blev ju utsedd till årets spelare i Finland också på den Captain's Ball-galan. Det är ju ganska galet ändå att vi har en finländare som är kapten i Bundesliga-ledarna som går som tåget, obesegra säsongen före Bayern München i tabellen. Bayern har ju en match mindre spelare, blev väl inställt på grund av snökaos där också, när de ska ha mot Union Berlin i helgen. Så Bayern, om de vinner den där matchen, så är de väl på samma poäng. Båda har 2 oavgjorda matcher och resten vinster. Så nu är det ju Bayern som lär ta hem den där titeln i slutändan. Men det skulle vara häftigt om Leverkusen skulle kunna göra ett mirakel, även om det knappast ändå kommer hålla i sig hela vägen till maj. Men sen på tal om Union Berlin, så ja, tar sig in i Champions League och sådana, men de ligger ju faktiskt sist i tabellen, sist i hela Bundesliga som bäst. Jag har knappt vunnit en match på hela säsongen, och Champions League är gått käpprätt åt helvete, men jag kan ju tycka att det är lite rätt åt det som verkar ha stigit över huvudet när de gick till Champions League och började värva inspelare som Bonucci och sådana stjärnor, och talades ju om att de skulle värva Isco där i vintra. Så det är ju inte vad Union Berlin ska vara, så därför får man nu känna på lite karma här då, kan jag tycka att det är kul, även om jag förstås tycker att Union Berlin är en klubb som är häftig på alla sätt och vis.
Ja, de vill väl kanske åka ur själv. Det var ju bra fotbollsresan. Jag ska kolla resten av avsnitten av Erik Nivas YouTube-serie, eller finns på Sportbladet också. De var ju på St. Pauli Hamburg i helgen och kolla Zweite Bundesliga och också ännu längre ner i systemet. Är väl där som Union vill vara, men det är ju faktiskt en serie som man kan rekommendera åt alla fotbollsintresserade. Finns på Sportbladet, men finns på YouTube också när. Det är väl lite som When We Were Kings i bildformat.
Nå, det håller och kanske lite mer lätt tuggat också. Ja, så är nog bra. Sen vad har vi mer i Bundesliga? Vi har ju faktiskt Stuttgart också på en tredje plats. De var ju nära åka ur i fjol. De kvalade väl för att hålla sig kvar och lyckades hålla sig kvar. Och nu är de ju på en tredje plats. De är före Red Bull Leipzig och de är före Dortmund. Har ju den här anfallaren från Guinea, vad heter han då? Guirassy eller någonting sånt. Som gör mål efter mål efter mål där, som också har varit ett av den här höstens stora utropstecken. Sen att Stuttgart ska hålla sig kvar i toppen är väl nu ännu mindre troligt än att Leverkusen ska göra. Men jag tycker det är ju häftigt ändå. När det kan gå så där att de var på väg att åka ut i fjol och nu gör de här jättebra. Jag kollade de vann mot Dortmund här för ja, det är väl typ en månad sedan, no, inte riktigt, men några veckor sedan. Det var inte alls på något sätt orättvist att de vann mot Dortmund. Det var totalt körd över Dortmund. På hemmaplan och den här Guirassy ju i mål också. Så. Det är häftigt med det. Han har ju varit en sån anfallare som inte han tidigare. Han spelar för i väl mycket mellan tyska och franska ligan, men inte något stött ut nämnvärt på nå ställe egentligen. Vissa ställen har gjort det helt okej och vissa mindre bra, men nu mitt i allt bara exploderar och gör mål efter mål efter mål. Jag vet inte, ska se om jag får upp hur många mål han har gjort här när jag verkar inte få upp henne, men ja, han är ju toppen av skytteligan där med Keino. Är den Boniface som är Leverkusen som också har varit en sån som exploderar i höst. Så. Ja, sånt är ju häftigt. Häftigare med Stuttgart än Girona tycker jag.
40 miljoner till Nottingham Forest i januari då.
Ja, det är väl precis det som kommer hända så kommer Stuttgart tapp. De har framåt och så blir det lite sämre och han blir inte lika bra som han ska borde bli då i Premier League eller som han kanske var i Stuttgart. Ja, här får jag upp 16 mål han gjort hittills. Vad hade spelat? 13 matcher eller någonting sånt. Ja, precis. Han har varit skadad i någon. Så. Det är ju ganska sjuka siffror för en som man aldrig typ hade hört talas om förr.
Ja. Och sist då, franska ligan är väl för kanske inte ens en topp 5-ligan men jag tror portugisiska ligan rankingsmässigt har gått förbi, men sak samma. Ja, jag vet inte, ska vi prata nu alls om Frankrike? PSG, tråkigt som vanligt, leder, men nej, stora grejen är ju Lyon som harvar i botten och nu fick ju Fabio Grosso sparken.
Ja, så är det väl, inte vet jag nog. Inte behöver säga något mer om franska ligan. Lyon har vi ju varit in på tidigare i höst, men det är ju faktiskt ännu sist i tabellen också. Det tog väl en vinst här säsongens första och enda tror jag för inte så länge sedan, men det är nog sist ännu på 20 poäng efter 13 matcher. Det är ganska brutalt dåligt ännu faktiskt. Så är nog total kaos där. Det är som en 5-6 poäng upp till säker mark de har eller någonting sånt, så är nog otroligt det där. Marseille går nog inte riktigt bra det heller, det är nionde, så är ju synd att inte de kan vara med i toppen. Det skulle vara roligare då, men PSG som leder och Nice, Monaco, Lille som kommer därefter, men inte vet jag nu är det något att ta fasta på där. PSG kommer ju såklart vinna. Finns väl inte desto mer att säga.
Nej, men så är det. Men då är vi väl klara för idag då, så hörs vi framöver. Tack för att ni har lyssnat.